Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Redaktör och ansvarig utgivare är jag, Anette Strandqvist. Telefonnumret till redaktionen är 0611 845 44. Till vår röstbrevlådan som står på dygnet runt är telefonnumret 0611 801 30 och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. Vill du besöka webbplatsen är adressen taltidningenvasternorrland.se. Och nu finns vi också på Facebook och då kan man söka på Spotlight taltidningen Västernorrland. Så kommer man till Spotlights egna Facebook-sida. Du lyssnar på Spotlight taltidningen Västernorrland nummer 6 vecka 13 2026. Utgivningsdag den 24 mars. Och vi inleder med Aktuellt.
Då har vi det tunga beslutet, paragraf 18, beslut om att lägga föreningen vilande. Ni har hört hur diskussionen och dialogen har varit. Finns det några övriga kommentarer, synpunkter? En dom med förslag?
Spotlight var på plats då SRF Örnsköldsvik höll sitt årsmöte. Ett årsmöte där fokus låg på beslut om SRF Örnsköldsviks framtid. Ett 15-tal medlemmar fanns på plats i Ödbergska gården. Porträttet?
Jo, men det är blandade känslor, naturligtvis. En avskedsföreställning innebär ju att man ska säga tack och hej då. Och så är det ju för nu. Jag slutar ju på teatern, mitt kontrakt går ut. Men jag kommer ju inte sluta arbeta som skådespelare. Men jag vet ju inte hur framtiden kommer att te sig. Och det är det som är skillnaden.
Den sista primadonnan heter skådespelerskan Gisela Nilssons avskedsföreställning som pågår just nu. Spotlight har träffat Gisela och vi gör några återblickar i hennes karriär och framåt. Reportage. Doktor Kjell om hjärtsvikt. Nyheter i korthet. Folkhälsoenkät. Årets majblomma. Badhuset renoveras i Örnsköldsvik. Svenska medaljer i Paralympics i Milano Cortina, Italien. Ett boktips, den som följer en stjärna. Med Spotlight på. Vill du som läser Spotlight på CD göra ett teknikskifte och börja läsa Spotlight digitalt? Så här gör du och så här är rutinerna. Anslagstavla. Gruppträning med smarta telefoner tillsammans med synrehabiliteringen. Kaféträff på Rutiga duken med SRF Härnösand den 26 mars. Syntolkning av Måsen 17 april i Härnösand. Referat från SRF Härnösands årsmöte. SRF Sundsvall fyller 40 år. Inbjudan till jubileum. En blänkare, sommarteater på Svanö med SRF Härnösand. Ställ om klockan till sommartid, natten till söndag den 29 mars. Och allra sist, men inte minst, redaktionsrutan. Och jag säger på återhörande om 2 veckor. Och då blir det utgivningsdag den 7 april, det vill säga under påsklovsveckan. Vi hörs. Idag är det den 12 mars och jag befinner mig utanför Öbergska gården i Örnsköldsvik. Och det är idag som ett beslut ska tas om SRF Örnsköldsvik kommer att leva vidare, få en ny styrelse och fortsätta sin föreningsverksamhet eller bli en vilande förening. Det ska bli årsmöte här i Öbergska gården idag. Och styrelse och medlemmar samt representanter från distriktet kommer att närvara. Och taltidningen Spotlight är naturligtvis på plats. God dag i stugan. Här kommer Spotlight, taltidningen Västernorrland. Och vem möter jag med inte? Eva Olsson, hallå. Hur känns det nu då inför det här kommande årsmötet?
Det är ju naturligtvis både och. Det är det. För det har ju varit lite tufft sista året, kan jag tycka. Irene har gjort en jättebra insats. Alltså utan henne har inte vi kunnat ha de här träffarna. Mm.
Irene Hägglund, du håller på att förbereda nu inför årsmötet. Och hur känns det en sån här dag?
Ja, det känns både vemodigt och roligt. För att det är roligt att få träffa medlemmarna och ha årsmöte och sånt där. Men då vet vi ju inte hur det blir. Om den blir vilande eller hur det blir med det.
Det blir en spännande dag. Ja. Det kan bli ris och ros och glädje och sorg.
Ja, precis så.
Och hur känns det just i din maggrop idag?
Ja, men det känns ganska lugnt ändå. Vi håller på att förbereda maten. Vi ska ju börja med att äta så att vi får några krafter till mötet.
Och hur det än blir så kommer ju aktiviteter att fortlöpa.
Ja, vi ska ju fortsätta att ha åtminstone de här kaféträffarna och så lite en sommarresa ska vi ha och så lite annat. Vi ska gå på någon lite musik och höra på det. Mm. Och sen blir det ju säkert också surströmming och julfesten kommer ju att bli.
Mm. Hur många är anmälda idag?
Idag är det 15 medlemmar anmälda.
Och Arne Nordin från Bjästa, han värmde upp SRF Örnsköldsviks medlemmar inför årsmötet.
Ja, jag är en 86-årig fattig pensionär från Bjästa, som sagt var. Som roar mig sommartid med att fara hälsa på folk och dricka kaffe och prata skit.
Och du har en rolig historia att berätta. Det handlar om att förföra kvinnor med kyssar.
Ja, just det. Ja. Det var lite fantastiskt. Det var ju så att min far hittade en dagbok. Ullas dagbok. Och där stod det ju: den 20 maj kysste mig Berglund för första gången. Jag kände mig som en ros i en balja, vilken summa i honung och kolong och champagne. Det kändes som om något med 1000 diamantfötter sprang igenom mina ådror och ur alltihopa utgjöts ett magiskt regnbågsljus. Just det.
Det är någonting att leva upp till när man ska leverera, med andra ord.
Ja, det är klart. Jag har ju försökt, men inte vet jag om det har uppfattat.
Det är ingen som har uttryckt detta.
Nej, inte som har upplevt just det, inte det måste jag säga.
Här har vi Alva Linder med fru. Hur känns det i magen idag inför årsmötet som stundar?
Det känns ju jättebra. Lite spännande, för att man vet ju inte vad har det här årsmötet gett för resultat.
Och vad är det värsta scenariot?
Ja, det är de ryktena som säger att den läggs på is, som sagt. Och vad kommer att hända under kommande år?
Och det bästa scenariot?
Ja, men det är ju att vi kan träffas fortfarande som vi gör här, eller kommer att göra här idag.
Och att föreningen lever vidare?
Ja.
Och här kommer Sixten Levander, före detta ordförande i SRF Örnsköldsvik. Hur känns det för dig en sån här dag inför årsmötet?
Ja, jag vet ju hur diskussionerna har gått. Så att...
Men än vet man inte vad som kommer att beslutas idag, eller hur?
Nej, man vet inte. Man ska ta ingenting i förväg.
Hej! Hej! Och här har vi Marie Abrahamsson. Och jag kommer från Spotlight taltidning i Västernorrland. Hur ser du på framtiden som medlem?
Ja, ganska ljust.
Och då tänker du
på... Man måste ju titta framåt. Och försöka göra det bästa av situationerna.
Är du villig att ställa upp så i en ny styrelse?
Nej, inte just nu som jag har det. Jag har fått så besvärt min rygg.
Men du är en hyfsat aktiv medlem?
Ja, det kan nästan, måste jag väl säga.
Du är med i resursgruppen?
Birgit Rindeskog och Monica Sundin och så jag.
Vad har ni hittills gjort? Vad jobbar ni med?
Ja, vi försöker ju komma överens om det, vad vi ska hitta på att göra. Och sen överlämnar vi det då till de som har varit styrelse. Så att vi är en resurs och försöker att dra vårt strå till stacken, om jag säger det.
Men kommer resursgruppen ifall föreningen blir till exempel vilande nu att fortsätta?
Vi kommer att träffas fortfarande. Det gör vi.
Både och komma med idéer till aktiviteter helt enkelt.
Ja, precis. Ja. Och vi har ju både då Eva, hon är ju fantastisk, och så Irene. Hon är ju en otrolig. Hon ställer ju upp till i vått och torrt.
Nuvarande ordförande Inga-Lill Lindholm var inte på plats, men däremot vice ordförande. Sylvia Hedin, du har agerat som vice ordförande hittills i SRF Örnsköldsvik. Och nu är det alldeles strax årsmöte. Hur känns det i magen?
Ja, det känns lite så där till och från, höll jag på att säga. Men det känns ganska bra ändå, tror jag. Vi får väl se.
Mm. Och hur har det här senaste året varit?
Ja, intressant har det varit för mig, eftersom jag liksom flyttade upp i förra året. Jag tycker de har gjort så gott de har kunnat. Jag har ju liksom bara hängt med, eftersom jag har ju bara erfarenheter från andra föreningar och inte från den här, så att på jättelänge. Jag har ju varit med här tidigare, men det är ju hemskt länge sedan.
Men du sitter med i tillgänglighetsrådet?
Ja, det gör jag.
Kommer du att fortsätta med det?
Ja, vi kommer att fortsätta med det. Vi har fått lov från kommunen att ha en representant i tillgänglighetsrådet. Så vi tycker i alla fall att det är jätteviktigt att den synskadade rösten ska höras. Att vi får vara med när det gäller olika saker som händer i kommunen. Och det är ju ett sätt att sitta då i tillgänglighetsrådet.
Och så är det dags för SRF Örnsköldsviks årsmöte. Det är Sylvia Hedin, vice ordförande, som ska inleda årsmötet.
Kan vi se att paragraf 1 är, så att säga, på gång här, mötet öppnade. Då ska Sylvia få ta ton här.
Ja, jag får hälsa alla välkomna till SRF Örnsköldsviks årsmöte 2026. Jag har ingen dagordning, så jag måste ha en sufflös till hjälp. Och jag hoppas att ni kommer att ha en bra dag idag, och god mat och kaffe har vi ju fått, så att det ska väl kunna gå bra och göra bort det här mötet. Därmed öppnar jag mötet.
Tack för det.
Och tvåan.
Paragraf 2, det är parentation. Så då har jag ett ljus här.
Just det.
Och vill du tända ljuset, Sylvia?
Nej,
ska jag tända?
Nej, tack du. Det får du.
Så då tänker vi på de som är avlidna här, och sen tar vi en tyst minut.
Och inga namn och eller någonting, utan det är alla och ingen, så att säga. Så att, som vi skänker en liten tanke åt idag.
Absolut. Då tänder jag ljuset här.
Då tänder vi ett ljus. Och så håller vi en tyst minut.
Ska vi se. Mötesbehöriga utlysande.
Ja, ni har fått handlingarna. Hoppas jag i alla fall. Kan vi anse att mötet är behörigt utlyst? Ja. Jag finner mig fråga med svar ja.
Ja, men du hör. Du kanske ska fortsätta vara mötesordförande. Vi har ju kommit igång.
Nej.
Här. Ja. Paragraf 4, fastställande av röstlängd.
Då ska vi räkna upp eller höra upp vilka som är här idag. Har vi
Fredrik någon Lundström, kanslist från SRF Västernorrland, det vill säga distriktet, agerade mötesordförande. Och sekreterare vid årsmötet, Peter Kärnberg.
Ska jag läsa upp mer av årsbokslutet, eller var vi nöjda med det jag läste, eller? Den finns ju utskickad ifall ni vill grotta ner. Men kan vi då helt enkelt fastställa den här balansresultaträkning som jag tidigare liksom gick igenom här? Att det här resultatet på plus 23 196 kronor går över då till nästa år. Och det balanserade resultatet blir 167 051 kronor. Kan vi besluta så?
Ja.
Då finner jag så. Tack. Paragraf 10. Styrelsens ansvarsfrihet. Finns några kommentarer, förslag?
Nej.
Nej, finner inte så. Kan vi då besluta om att vi ger styrelsen ansvarsfrihet för 2025?
Ja.
Finner så. Paragraf 11. Styrelsens förslag till arvoden och övriga ersättningar. Det kopplar jag in dig, Peter.
Ah, ja, det är nog styrelsen själv som får det. Den har stått med år efter år. Ni har ju inte tagit ut något, men den står ju med år efter år ändå. Bara för att årsmötet lyfter frågan, som det så vackert heter.
Ja. Nu blir det spännande här. Paragraf 12. Val av föreningsordförande för en tid av ett år. Så jag lämnar ordet till Peter här.
Nej, men jag kan väl göra en liten beskrivning. Det kanske... Nu har jag haft ett möte där ni har pratat om SRF Örnsköldsvik framåt. Och där har ni då, tror jag, gått igenom det mesta. Alla ni kanske inte var med på det, men det som gäller nu är att det inte föreligger några förslag till styrelse. Och naturligtvis då inte heller till ordförandeposten. Och frågan är, vad händer då? Ja, det finns ju två vägar. Antingen förklarar man föreningen vilande om man inte tillsätter en styrelse. Eller så lägger man ner den, och det i så fall vi rekommenderar från distriktets sida, det är ju att lägga föreningen vilande, därför att då är den inte nedlagd alls, då finns den kvar, och men att det inte finns någon styrelse. Det går jättebra att fortsätta träffas, det går jättebra att fortsätta med en resursgrupp. Det ni inte kommer att uppleva då är det här, den här typen av årsmöten. Därför att då öronmärks också de ekonomiska resurser som finns och ligger i distriktets balansräkning. Och det här är alltså inget som vi hittar på nu, utan det är i enlighet med de stadgar som SRFs kongress tar och uppdaterar vart tredje år. Så att de pengarna ligger där och används för aktiviteter i Örnsköldsviks kommun. Och vi har den ordningen när det gäller Sollefteå. Deras pengar ligger i balansräkningen öronmärkta och kan bara användas i Sollefteå. Vi har den ordningen när det gäller Kramfors. De pengarna ligger i balansräkningen för distriktet, kan bara användas i Kramfors. Så samma sak skulle hända SRF Örnsköldsvik utan styrelse. Det är också så att man som medlem blir medlem direkt i distriktet. Det är samma medlemsavgift, därför att sen i fjol så är det samma avgift oavsett var man bor i hela landet. Det var 250 kronor för i år 2026. Och det är nu Riksförbundets organisationsråd som fattar beslut om avgiftens storlek. Så det är heller inte lokalföreningen som gör det längre, utan kongressen tyckte att det skulle fattas och vara bra att ha samma avgift i hela landet. För det har skilt sig åt. Några har haft mycket och några har haft lite. Men nu är det 250 överallt. Och det kommer att fortsätta vara tills man beslutar något annat, även om man är medlem direkt i distriktet. Träffarna här fortsätter, annonseringen i taltidningen fortsätter, mejlutskicken till er fortsätter, er prenumeration på förbundstidningen Perspektiv fortsätter. Så allt det där som ni har haft har ni i princip kvar. Det ni inte kommer att ha så länge man inte har en egen styrelse i årsmöten. Ni slipper också, som jag vet att det har varit lite tungt med kanske administration, ekonomiska frågor, viss mån att få ihop styrelser, folk som vill ha poster, växer inte på träd hur höga de än är. Så att, det är lite bakgrunden som jag vill ge och säga att det är klart att det är jättebra om man har en fungerande lokalförening med en styrelse, men det är heller inte så att verksamheten här upphör om man inte har det, utan den finns kvar. Det är viktigt att säga inför eventuella beslut som kommer senare, därför att annars blir det väldigt deppigt. Och det behöver inte vara. Därför att alla är fortfarande med i SRF oavsett beslut. Alla kommer fortfarande kunna vara med på aktiviteter oavsett beslut. Så det tycker jag är viktigt att säga, så att det inte känns som en begravningsstämning. Så. Ja, jag vet inte om jag var tydlig, men jag kan stanna där så länge för de här punkterna som kommer. Mm. Jag
tyckte det var väldigt glasklart. Ordet är fritt.
Ordförande.
Ja, Sixten, varsågod.
Vi får ju ett visst bidrag från Örnsköldsviks kommun varje år. Mm. Hur blir det med det?
Det får ni inte. Nej. Och det är 3000 spänn, så det är inte supermycket ni har fått. Men det förstår jag att kommunen har sagt att jag måste ha en fungerande förening. Däremot kommer ni att kunna ha representation i tillgänglighetsrådet.
Då har vi det tunga beslutet, paragraf 18, beslut om att lägga föreningen vilande. Ni har hört hur diskussionen och dialogen har varit. Finns det några övriga kommentarer och synpunkter?
Nej.
En dom med förslag? Kan vi då besluta att vi dags datum beslutar om att lägga Örnsköldsviks lokalförening vilande?
Ja.
Jag finner så.
Vad säger du, Kjell, om beslutet?
Ja, det är ju ingenting att göra åt. Men det kan ju vara bra.
Du är lite ledsen?
Nej.
Nej?
Nej då.
Det känns bra.
Ja, det känns bra.
Birgit, hur känns det?
Ja, det känns ju... På något vis hoppas man ju att den blir livaktig ändå. Att det liksom, de aktiviteter som ordnas fortsätter. För det är, för min del var det väldigt trevligt. Eftersom jag är nyinflyttad till stan så är det ju ett sätt att få kontakt med andra synskadade. Men att det verkar väl bra med tanke på den resursgrupp som finns och ska väl ordna saker ungefär i samma omfattning som det var mest det var en ny styrelse. Men jag hoppas väl att det liksom inte är slutet på synskadades, vad ska man säga, aktiviteter.
Och vad säger då vice ordförande? Nu är beslutet taget.
Ja, nu är beslutet taget, ja. Ja, det borde och. Det är ju sorgligt för en förening. Men vi får jobba vidare. Vi kan ju liksom träffas och umgås fortsättningsvis i föreningen. Absolut. Man måste inte ha det här med protokoll och allt möjligt. Utan man kan träffas och göra saker tillsammans ändå.
Ja, du Alvar, du har ju varit väldigt aktiv tidigare i SRF-sammanhang. Nu är beslutet taget, vad säger du?
Jag tycker då att den styrelse som har varit här så är jag väldigt stolt över. Att de har orkat med att driva det vidare. Men det var ju synd verkligen att ändå... Till slut blev det resultat som det blev.
Sixten Levander, du har ju varit ordförande i SRF Örnsköldsvik under många år tidigare.
Inte många år, du har stycken.
Och du nämnde nu på årsmötet att i år skulle SRF Örnsköldsvik ha fyllt 50 år.
Ja.
Och vad har du att säga om det jubileet som inte blev av?
Ja, det har ju varit skillnad mot för nu. På tidigt 70-80-tal då kunde föreningen 100 medlemmar. Så att det är lite skillnad.
Och nu är det ett 40-tal, eller var ett 40-tal?
Ja, det är, men vad ska man göra?
Ni kommer tydligen fortsätta att träffas, ni som tidigare varit med i lokalföreningen. Men nu har ju alla uppgått i distriktets medlemskap, så att säga.
Ja.
Mm. Ja, tjejer. Vad säger ni? Hur känns det nu, Eva?
Jo, men det känns bra. Det är ju både och. Det är lite sorgset. Men å andra sidan så vill folk saker. Så är det ju bara liksom att fortsätta träffas. Vad vi slipper nu, det är ju allt det administrativa. Och... Ja.
Vad säger du, Ren, som nu då ska ingå i resursgruppen?
Det känns ju bra att göra. Vi vet vad vi ska göra för någonting.
Vad säger sekreteraren för dagen då, Peter Kärnberg, som swishade från tilltänkt ordförande till sekreterarposten?
Ja, vi hade väl egentligen ingen utsedd sekreterare, så då sa vi att vi byter lite grann här och så gjorde vi det. Nej, men det är naturligtvis tråkigt att det inte går att få ihop en styrelse, men det går heller inte att framtvinga det. Och det viktiga är trots allt att det finns en resursgrupp, och det hörde vi att det finns en slags möteskommitté som kommer att arrangera verksamhet med stöd, med utskick och annat från kansliet, och distriktsstyrelsen finns ju också till städes, så att vi kan ju vara med, rycka in, komma hit, som vi också gör ibland när vi hälsar på våra medlemmar i Sollefteå eller Kramfors. Så att det är ju inte så att det inte kommer att finnas aktiviteter, och det tror jag är viktigast, att det finns någonstans att gå för synskador i Örnsköldsviks kommun, att man vet att det finns en grupp som ses, att det finns medlemmar och att det också finns stöd att få från oss i distriktet.
SRF Örnsköldsviks årsmöte beslutade alltså om att SRF Örnsköldsviks lokalförening ska bli vilande. Ett förtydligande. Sylvia Hedin valdes som SRFs representant i kommunens tillgänglighetsråd. Och i resursgruppen ingår Marianne Abrahamsson, Birgit Rindeskog, Monica Sundin och Irene Hägglund. Och de ska tillsammans ge tips och försöka arrangera olika aktiviteter framöver.
Porträttet.
Vad tycker du kulturen har för värde eller betyder i dagens samhälle som vi lever i?
Ja, tyvärr så håller man ju på att montera ner kulturen. Både med anslag, och det är som att man inte riktigt förstår vad kulturen faktiskt kan göra för människor och hur viktigt det är. Jag menar, unga människor som inte får utlopp för sin kreativitet. Alltså alla kulturskolor, studieförbund, hur viktigt det är att man riktigt, kanske inte riktigt förstår vad de här fria grupperna som åker ut i skolor och gymnastiksalar och spelar för alla barn, och som även vi gör. Alltså hur viktigt det är att få med sig det, att få njuta liksom av konst, musik, teater, film, dans, och få utöva det själv som barn kanske. Så det är en viktig komponent i att bli till som människa, och en viktig komponent i ett lärande om sig själv och att vara tillsammans med andra människor. Kultur är konst, och det är liksom konstarter, men man mår ju bra av det. Får ju möjlighet att reflektera, få perspektiv på sånt som är viktigt. Och vi får ju också vara tillsammans med varandra liksom. Samtidigt uppleva detta.
Ni hörde Gisela Nilsson, som just nu är aktuell med sin avskedsföreställning Den sista primadonnan. Spotlight har träffat Gisela på teatern i Sundsvall. Hur känns det?
Jo, men det är blandade känslor naturligtvis. En avskedsföreställning innebär ju att man ska säga tack och hej då. Och så är det ju för nu. Jag slutar ju på teatern, mitt kontrakt går ut. Men jag kommer ju inte sluta arbeta som skådespelare. Men jag vet ju inte hur framtiden kommer att te sig. Och det är ju det som är skillnaden, så att säga. Att jag blir frilans / pensionär. Jag behöver ju inte arbeta, så att säga. Men jag vill nog fortsätta om tillfälle erbjuds.
Och du fyller 67 i maj. Och det hela började i Örebro för kanske mer än 60 år sedan.
Ja, redan som femåring så började jag ju i en teatergrupp. Och för säkerhets skull så började jag i en till, som min mamma drev. Så jag var med i två teatergrupper. Och i mammas grupp där så gjorde vi ju olika projekt, olika föreställningar som vi reste runt med. Tills jag var 20, då kom jag in på scenskolan.
Så man kan säga att du kommer från en teaterfamilj?
Ja, inte riktigt alltså. Det var ju det att mamma var ju dramapedagog. Och pappa lyssnade väldigt mycket på musik. Och min syster, hon dansade ballett lite grann och gick på scenskolan också. Så att, ja, det kan man väl säga, en kulturell familj.
Och sen så blev det anställning vid Länsteater, numera Teater Västernorrland. Och där har du varit i drygt 36 år.
Jajamän, 36 år. Precis. Det är exakt det.
Och vi har sett dig i över 100 föreställningar i olika karaktärer kan man säga.
Ja, det är närmare 100 föreställningar, 100 karaktärer jag har gjort. I en del pjäser så gör man ju flera karaktärer. Så att,
Har du någon sådär favoritroll om du blickar tillbaka som har betytt lite extra för dig i ditt yrke?
Om man tittar på det som jag har skapat själv så är det ju Hitta hem. Och min mamma som har betytt väldigt, väldigt mycket. Naturligtvis, det handlar ju om mig och min mamma och min bakgrund. Så det är klart att det är ju någonting som är väldigt betydelsefullt. Men jag har gjort många andra projekt. Barnen från Frostmanfjället där jag gjorde Guldspira. En handelsresandes död. Katt på ett plåttak. Dödsdansen. Århundrade kärlekssaga. Loranga och D'Artagnan och Mazarin. Det är det som ligger närmast. Men sen har jag gjort jättemånga andra roliga, ja, med Vildhussen. En kandar man i Vildhussen. Ja, men allting har sin tid. Alltså när jag spelar Loranga, då är det ju liksom D'Artagnan. Då är det ju wow, D'Artagnan. Sen kommer en ny figur och så, gud, Aida Polly till Katt på ett plåttak. Det är det roligaste jag gjort. Och sen så gör jag någonting annat och tänkte, men gud, det här är också väldigt roligt. Så att jag har många favoritroller.
Och Kristina från Duvemåla, den under 2025 blev ju en stor hit om man vallfärdade från Sveriges alla hörn till Sundsvall och Tonhallen. Och där fanns det också med i ensemblen.
Jajamän, fina Kajsa med Slipstenen. Ja, men det var fantastiskt roligt. Det är också en favoritroll. Alla roller blir liksom favoritroller på något sätt. Det var väldigt roligt att få ingå i den musikalen som är så omtalat historisk. Och att få vara med om en nydanande tappning eller föreställning. Det var väldigt kul. Och fina kollegor och jättefint gäng överhuvudtaget. Det var väldigt fint att man vågade satsa på det.
Och Hitta hem, som sagt, det är ju en berättelse om din judiska bakgrund. Din mamma var ju judinna då och kom så småningom till Sverige, och allt det här har ju påverkat dig under din uppväxt och så. Hur kom det sig att du fick idén till att göra då skriva den här pjäsen?
Jag fick mammas samlade kompendium någon gång på 90-talet. Alltså jag visste ju om hennes öde, men jag hade inte riktigt gått in i det fullt ut. Men så fick jag det här kompendiet på närmare 50-60 sidor där hon hade skrivit om sin deportation. Och då kände jag direkt att nej, men jag måste göra någonting av det här. Och sen har jag ju gått och verkt på det här, och sen så har det kommit och gått, och det har varit omfattande material, och hur gör man, går man tillväga? Och ja, så det är ju en tanke och en längtan att få göra någonting av det som jag haft med mig 30 år innan det blev en föreställning.
Och den fick ju väldigt bra respons.
Ja, det fick den. Och jag tror att historien så att säga fick en annan kontext och ett annat perspektiv eftersom Ryssland gick in i Ukraina bara någon dag innan. Och då blev det så att säga vidden av förintelsen, den fick en annan klangbotten också. Och att människor tog till sig historien. De drabbades naturligtvis. Så ja, många var väldigt rörda. Och jag tänker också formen, det var ju så avskalat. Det var ju bara en scen och jag och kläder och de här luckorna i golvet liksom. Sen var det ju dramatiseringen av mammas text och regin, ljus och ljud. Alltså teamet som skapade det här. Och det var väldigt roligt att skriva det här manuset. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle gå tillväga. När jag började, när teatern hade bestämt det här, så visste jag inte riktigt hur jag skulle börja. Och då när jag var i skrivprocessen så tog projektet sig andra vändningar än vad jag hade tänkt. Och jag insåg att jag inte hade någon aning om var mamma hade gått i den där långa marschen. Och jag började titta på en karta. Då på något sätt så lade det sig på plats. Det var som att jag hade tid plötsligt att sjunka ner i vissa saker. Det var ju teaterns beslut att producera. Allt det jag har gjort har jag inte gjort utan teaterns godkännande. Det är samma med primadonnan. En del tror att jag hittar på det här själv. Det här är jag ålagd av teaterchefen. Och det var ju Teatern bestämde sig för att vi ska göra en pjäs av detta. Det var så det började och det är jag ju oerhört tacksam för. Annars så vet jag inte om det hade blivit av. Det är ju svårt att veta hur ska man ta sig an ett material, på vilket sätt. Och man behöver en regissör, man behöver så att... Nej, jag är oerhört tacksam för det, att det blev av.
Avskedsföreställningen Den sista primadonnan är alltså en återblick av Giselas karriär vid Teater Västernorrland. Pjäsen är fartfylld, skojfrisk och allvarsam i en salig blandning med många klädbyten. Har du hjälp av en musiker på scen?
Ja, i primadonnan så är ju Patrik Norman pianist.
Och hur har det gått under arbetets färdigställande så att säga? Har det varit enkelt, lätt, svårt med urval och så vidare?
Jag kan inte säga att gud vad svårt det här var. Nej, det var inte så svårt utan det låg närmre. Det handlade om att få tid att göra det här och få coachning av dramaturgen Alexandra Lonin. Och så hur ska vi göra, vad väljer man att berätta, vad funkar och vad funkar inte? Så att jag tycker att det gick väldigt smidigt att göra detta.
Är det slitsamt att vara ensam på scen?
Nej, det tycker jag inte. Det är klart att man blir ju tröttare än om man är två. Men det som var med Hitta hem, det var ju att vi hade lagt det så... Vi hade lagt så exakt. Jag menar, det är så många olika riktningar. Det är så många människor som jag berättar om eller gestaltar. Och då måste man vara väldigt noggrann. Var står den personen? Man kan inte improvisera ett sånt här material. Utan man måste vara väldigt tydlig med riktningarna var alla finns. Så att publiken kan följa. Så att det inte blir slumpartat. För då kanske man liksom suddar i kanten. Och det skapar en trygghet. Att jag vet precis när jag vänder mig om och pratar till den. Jag vet precis när jag berättar för publiken. Allting las ju minutiöst kan man säga. Och då blir det ju en vila. Då behöver inte jag känna att oj, hur ska det gå den här gången? Nu är det liksom dagsformen som avgör hur mycket jag ska orka. Utan det låg väldigt regisserat och genomarbetat. Och så har vi gjort i primadonnan också. Att det är genomarbetat. Det är ingenting som sker av en slump. Men sen kan ju jag vara mer improvisatoriskt lagd ibland. Eller att vissa... Beroende på publiken så är man ju öppnare. Eller ibland måste man göra ännu mer för att publiken ska liksom kanske våga skratta eller svara. Eller så där. Så att, jag gillar den öppna formen på så sätt att den fjärde väggen inte finns. Att jag kan kommunicera med publiken. Jag kan säga ja eller vad tycker du? Och det är samma i Hitta hem. Så fanns det partier där jag faktiskt kan prata till publiken. Och det gör att man känner sig mer levande och personlig och... Man har också en sömsmån för att rätta till om det är någonting som... Oj, nu blev det något fel. Så kan man så att säga vid tillfälle bara... Oj, nu händer någonting. Det är ett levande material.
Mm. Och den 1 april, och det är inget aprilskämt på något vis. Då kommer ett gäng synskadade för att ta del av den här föreställningen. Och få den syntolkad. Och eftersom du har liksom verkat här på teatern i många, många år... Så vet du ju om att i Sundsvall så har ju det här med syntolkning varit någonting som har pågått i många år.
Ja, men det är ju jättebra. Det är ju fantastiskt att det finns syntolkning. Så att man kan nå ut till en bredare publik och att synskadade har möjlighet att komma. Och inte bli liksom marginaliserade. Så det tycker jag är jättebra.
Du har ju också varit med i en hel del tv-produktioner.
Ja, precis. Smärtpunkten, den handlar ju om Lars Noréns arbete med de här dömda fångarna som visade sig vara nazister. Och den här pjäsen 7-3 åkte ju ut i kriminalvårdens regi, åkte ju ut i landet. Och någon av de här var ju medverkade ju till morden i Alexander. Så det har ju väckt en stor uppståndelse naturligtvis. Det var ett väldigt spännande och intressant arbete. Sen var det Tore på Netflix, en feel good eller feel bad serie som William Spets själv säger, där han spelar huvudrollen. Han hade skrivit den också. Det var väldigt kul. Händelser vid vatten gick ju på tv. Ja, det roliga är att alla tre vann Kristallen av de serierna Så det är kul att få ha varit med där. 7 steg av Andreas Öhman och Veronica Maggio. Där var jag med en filmdag och spelade en lärare. Och nu spelar jag in Ont varsel med mitt film. Maria Forslin har 3 arbetsdagar där, filmdagar. Så det är kul, sen får vi se, jag har ingen aning.
Det kanske blir att vi får se dig i TV-rutan här framöver.
Ja, kanske det.
Eller på filmduken.
Ja, man kan ju hoppas.
Vad har det bästa varit med att vara skådespelare?
Ja, för det första så har jag ju väldigt roligt på mitt jobb. Och jag har fått möta andra underbara, fina människor. Och jag har utvecklats som människa och person. Om vi säger så här, jag har nog hamnat på rätt plats i tillvaron. Och jag har också utvecklats under åren som människa också. Och det gör man ju om man jobbar med svåra roller eller roliga roller. Man måste ju hela tiden på något sätt hitta det där i sig själv. Översätta kanske, vad har jag varit med om det där? Eller hur skulle jag ha gjort? Så att man är ju hela tiden inkopplad i arbetet också med sin person. Och det är ju viktigt att man är det. Och det gör ju också att man drar vissa slutsatser kanske om sitt eget liv.
I de flesta yrkesroller så har man ju, när man kommer upp i 60 plus åldern, lång erfarenhet av olika händelser så att säga på yrkesgolvet. Och även du, hur ser du på det här att kunna förmedla det du kan och har lärt dig genom åren till den yngre generationen skådespelare som du har som motspelare ibland?
Ja, jag har ju varit i några situationer där jag har känt liksom, oj, här skulle jag behöva rycka in. Och vid några tillfällen har jag gjort det, så att säga, bara, du vet, man delar lås och någon kanske uttrycker att ja, men gud, jag känner mig så stressad. Ja, men du kanske kan tänka så här. Då har jag försökt att stötta och hjälpa de som man känner har på något sätt lite grann bett om eller frågat eller så där. Och det har funkat jättebra. Och det tycker jag är viktigt. Att man ser de yngre och att man kanske kan, du kanske kan tänka så här, eller man ser om någon, ja, men står och slirar runt eller man stöter på patrull, då kan man ju liksom säga, men man kanske ska prova det här. Ja, det finns en skådis som har gjort en föreställning här nu, och hon sa till mig när hon körde fast, och då hade hon tänkt så här, vad skulle Gisela ha gjort i den här situationen? Så hon har tagit med sig det. Det är jätteroligt, för det betyder mycket det jag hjälpte henne med. Så där. Det var inte det att jag gick in och regisserade någonting, utan bara mer, ja, men det språkliga, liksom betoningar, våga ta det lugnt och inte stressa.
I över hälften av Giselas liv har hon varit anställd vid Länsteatern, det vill säga Teater Västernorrland. Och vad händer nu rent konkret då när du har packat ner dina prylar och sagt hej då på riktigt och lämnat lokalerna, Teater Västernorrland?
Ja, för det första så ska jag väl vara lite ledig. Och jag ska ta hand om min stuga i Bergslagen. Jag ska vila. Jag ska titta i alla mina lådor och kartonger, vad jag har. Och rensa ut lite, lite rensa på hemmaplan. Det ska jag börja med faktiskt. Sen kommer jag att spela Ulla Billqvist. Jag kommer ta upp den igen. Jag har några föreställningar.
Har du något slutord som riktar sig just till Spotlights läsare här i Västernorrland och i riket i stort?
Fortsätt och njut av kulturen så länge den finns kvar.
Tack så mycket, Gisela Nilsson, som just nu alltså är aktuell med den sista primadonnan.
Reportaget.
Kjell Melander heter jag. Jag är överläkare och invärtesmedicinare och hjärtläkare på medicinkliniken Kalix sjukhus sedan många år tillbaka. Jag har väl blivit inbjuden hit för att jag ska prata om hjärtsjukdomar till att börja med. Så att, tänkte vi, kan vi prata lite grann om hjärtsvikt?
Ja, vad är det för någonting? Det låter läskigt.
Enkelt uttryckt så kan man säga hjärtsvikt är det tillstånd när hjärtat har blivit försvagat. Det vill säga en hjärtmuskel som ska arbeta men av någon anledning tappat sin styrka. Jag brukar likna det här vid att så länge vi lever ska hjärtat pumpa. Och det är ett arbete. Det här arbetet kan man säga utförs då av fyra gubbar eller kvinnor eller vad som helst som bär en låda full med stenar. Var och en står i varsitt hörn av den här lådan. Och i den här lådan finns det stenar och det ska det bäras genom livet. Ibland är det uppförsbacke när vi tar i och då blir vi anfodda. Och ibland så är det nedförsbacke och det glider och då är det lätt. Då tar vi igen och så vilar. När man får hjärtsvikt då är det enkelt och lite larvigt sagt att en gubbe eller två eller i värsta fall tre faller bort. Men du har kvar samma låda som ska bäras. Och alla har vi burit någonting tillsammans och vi vet ju att om vi är fyra som ska bära en börda och en faller bort då blir det tre kvar. Ja, då kommer vi att kanske under en tid orka med på samma sätt. Men vi kommer snabbare att bli tröttare. Det vill säga vi kommer ha lättare att bli anfodda. Vi kommer att bli tröttare tidigare. Vi kommer få högre puls. Att vi får liksom kämpa mer för samma jobb som gjordes tidigare av flera personer. Och har vi tur med vår hjärtsvikt så är det bara kanske någon som har fått en liten stukning på foten. Eller bara lite grann sådär så att då går det ganska bra. Det är läker. Men många gånger så kan ju den här hjärtsvikten vara permanent. Det vill säga vi kommer inte kunna ersätta den här skadade personen utan det kommer permanent ha fallit bort. Och då är det de här tre som finns kvar eller två som finns kvar. Och vad kan vi då göra? Ja, vi kan försöka stärka de här personerna som bär den här bördan. Så att de blir starkare, det vill säga vi ger hjärtstärkande läkemedel. Och det andra det är ju att vi försöker minska på bördan. Man lyfter ut ett antal av de här stenarna som finns i lådan. Till exempel om vi liknar stenarna vid ett högt blodtryck. Att man tar dem, sänker det höga blodtrycket så får hjärtat arbeta mot ett lägre blodtryck och då blir det lättare. Vi har ganska mycket knep för att försöka åstadkomma att hjärtat ändå kommer att orka med. Och skälet till att man gör det här det är att hjärtsvikt är inte något hälsosamt tillstånd. Det kan vara dödligt och det är en hög dödlighet om man blir svårt sjuk i sitt hjärta. Och det har en högre dödlighet än väldigt många cancersjukdomar. Men det har inte samma klang att drabbas av en hjärtsvikt som att drabbas av en cancer. Vi vet att drabbas vi av cancer så då måste man ju åtgärda det, annars dör vi. Men samma sak gäller vid hjärtsvikt, att om vi inte behandlar det så kommer vi att ha hög risk att försämras. Sen så är det en mycket, mycket hög dödlighet. Och i vissa fall så är ju dödligheten att hälften dör inom ett år om man inte får bra behandling. Och det yttersta det är ju att man byter hjärta och att man får bli hjärttransplanterad på grund av sin svåra hjärtsvikt där inte medicinerna kan hålla det i schack. Men det är ju en minimal mängd av alla de som är drabbade av hjärtsvikt som kommer att få ett nytt hjärta. Så att vi måste ju de allra flesta där måste vi ta och försöka ställa diagnos, dels hitta att människor har drabbats av hjärtsvikt. Vi försöker också se på vad den bakomliggande orsaken kan vara. Kan det vara någonting som om vi rättar till det så försvinner hjärtsvikten, eller är det så att det är att försöka lindra symptomen? Och sen så ska vi sätta in behandling och så ska vi utvärdera behandlingen och se och på det viset gå vidare. Så att det finns mycket att göra. Och utvecklingen har ju varit fantastisk inom det här området. Att när jag läste på 80-talet till läkare så fanns det fruktansvärt lite man kunde göra. Men ifrån slutet av 80-talet och början på 90-talet så började det komma läkemedel som dramatiskt förbättrade prognosen för de som är drabbade av hjärtsvikt. Och sen dess så har det kommit flera undersökningar, nya läkemedel, och varje gång som man har kommit med en ny läkemedelsgrupp så har man då förbättrat utsikterna för den som är drabbad av hjärtsvikt. Dödligheten i hjärtsvikt har ju minskat dramatiskt. Problemet är många gånger att om vi inte upptäcker det i tid, att man kommer in för sent, då har hjärtat då redan tagit så mycket skada så att våra läkemedel har bara en minimal effekt eller ingen alls.
Men då vill man ju veta, hur vet man att man har hjärtsvikt då?
Det vanligaste symptomet på hjärtsvikt är andnöd. Sen när hjärtsvikten börjar bli lite mer grav så blir det ju mer och mer andnöd och man kan inte göra någonting till slut, utan man redan i viloläge så har man svårt att få luft, och då man börjar samla på sig vätska i kroppen, för kroppen orkar inte med att hålla undan vätskan, utan det ansamlas i kroppen och så blir man svullen om benen, kan bli svullen på många ställen i kroppen, det samlar på sig vätska i lungor, i lungsäckar och i mage och allting. Men då är vi oftast långt, långt gångna på den här hjärtsviktsskalan, så de flesta kommer mycket, mycket tidigare. Problemet är att andnöd och trötthet är ju oerhört vanliga symptom nästan vid alla typer av sjukdomar som vi drabbas av. Så att man måste liksom ha en strategi för att kunna skilja de som möjligen har hjärtsvikt från de som kanske är drabbade av en lungsjukdom eller har någon annan typ av sjukdom som gör att de har samma symptom.
Går folk för sällan till läkaren, tycker du, när man har sådana symptom?
Ja, det förekommer ju förstås, men inte i allmänhet, det tror jag inte. Utan jag tror att det är en kombination det här, alltid av att man kanske kommer för sent eller man berättar om sina besvär kanske på ett sätt som inte alltid är så lätt att finna så att säga, kärnan i det egentligen. Det är ju inte de till nytta då som har svårt att berätta om sina besvär, att man där ska säga komma rätt från början. Men sen är det ju upp till oss alltså, som läkare då, att förstå det här och att kunna ta och göra dem, ta de prov, undersöka först förstås och lyssna på hjärta och så vidare. Man tar EKG, man tar vissa blodprover, man kanske röntgar lungorna och gör några lungfunktionstest och man sen går man vidare och gör ultraljud av hjärta och sånt där, beroende på vilka fynd man gör. Det här med andnöd, det är en oerhört komplex grupper som kan ha massor med olika orsaker, men med genom ett systematiskt letande och uteslutande av vissa saker så brukar man ofta komma rätt, men ibland är det fruktansvärt förrädiskt. Den undersökningen som verkligen visar om man har hjärtsvikt eller inte, det är ultraljud av hjärtat. Vi gör ultraljudsundersökningar, alltså tusentals i Norrbotten varje år. Och det är jätteviktigt att vi hittar de som har en hjärtsvikt. För om vi inte hittar dem så löper man väldigt mycket högre risk att drabbas av en försämring, vilket i sin tur leder till en klart ökad dödlighet. Vi tar alltid ett EKG, ett fullständigt normalt EKG brukar med stor sannolikhet utesluta att man har en hjärtsvikt. Vi tar blodprover för att det finns vissa blodprover som kan antyda om vi har hjärtsvikt, men ett väldigt, väldigt lågt värde av det här provet som kallas då NT-proBNP. Det talar starkt emot att det, den andnöd som du är drabbad av är orsakad av hjärtsvikt. Utan då får man gå vidare många gånger till att titta på lungorna eller andra orsaker till att varför man kan ha andnöd. När vi ställer diagnosen så tittar vi efter om det finns något fel på klaffarna. Ibland är det så att man har en dålig klaff som måste åtgärdas. Ofta kan man ju inte åtgärda klafffel med hjälp av medicin, utan det kan vara så att man måste utredas för eventuell operation av hjärtats klaffar. Ibland så kan man vara drabbad av kanske infektionssjukdomar, virusinfektioner och liknande som har gjort att hjärtat har drabbats av en svår hjärtsvikt. Jag har varit med om människor som har varit på gränsen till att då bli hjärttransplanterade för att de har blivit så otroligt dåliga i sitt hjärta. Men så har vi fått in alla mediciner som man ska ge. Och idag kan man inte se att de har haft något fel på sitt hjärta överhuvudtaget. Alltså. Men så har jag också förstås träffat de som är precis i samma situation, men där det har gått helt åt andra hållet. Det är svårt att veta exakt vilken väg som det kommer att ta, men det är oerhört viktigt att förstå att den medicinering som vi kan ge är jättebra många gånger. Och har man ett historiskt perspektiv på det här så förstår man ju idag hur enormt mycket bättre vi behandlar idag de som är drabbade jämfört med hur det var tidigare. Det är ju en sällsynthet idag att människor kommer in med grav hjärtsvikt på våra akutmottagningar med massor med vätska i lungorna, med våldsamt svår andnöd och dödsångest på grund av det. Det var ju vanligt när jag började. Men det är väldigt ovanligt idag. Det är klart det förekommer. Det är ju inte någonting som man förväntar sig. Det förväntar man sig nästan alltid när jag jobbade tidigare. Var ung så att säga. Då var det ju väldigt vanligt. Men så är det ju inte nu längre. Det kan vara väldigt svårt att hitta orsaken till varför just du är drabbad. Ibland är det uppenbart. Ibland är det mycket svårare att hitta någonting. Grundbehandlingen är i praktiken alltid densamma när det gäller de hjärtstärkande läkemedlen. Och det är fyra olika läkemedelstyper som vi försöker få in. Det viktiga är att få in fyra olika läkemedel läkemedel, läkemedelstyper i låg dos jämfört med ett läkemedel i hög dos. Så att det är komplexa tillstånd det här. Och då, jag brukar säga att maten blir bättre om man har lite fler ingredienser än enda. Visst, potatis är ju bra, men det kan vara bra om man har någonting till potatisen också. Och bara potatis, det skämmer. Men en potatis och lite grann runt omkring så blir maträtten bättre anordnad. Och så är det med hjärtsviktsbehandlingen också. Att det är hellre lite av flera olika saker jämfört med att man bara har ett enda. Att man inte lägger bara potatis här, så att säga. Om vi säger så. Vad är det för risker med det här? Ja, ibland så kvarstår en del risker också med hjärtsvikten ändå. Att det finns en ökad risk för att man ska dö. Och vissa kommer då att bli erbjudna att få såna här hjärtstartare som man sätter in som pacemaker under huden. Bara för att det finns en ökad risk att man får plötsligt hjärtstillestånd. Alltså man får det som ett flimmer på hjärtat, kammaflimmer då heter det, som gör att man kan falla ihop omedelbart. Och om man kommer ihåg hur det såg ut, den här danska fotbollsspelaren som spelade fotboll på, när det var EM var det väl. Man spelade mot Finland då, och så plötsligt han spelade där och springer och grejer. Så tar han emot bollen och så bara från en sekund till en annan så faller han i död ner. Det är ju det som sker. Och det här kan man ju inte förebygga då på annat sätt än att hos en del sätta in sådana här hjärtstartare under huden. Så om de upptäcker då att man får en livshotande hjärtrusning så levererar de då en sån här elektrisk chock som gör att man överlever det. Och det, sådana följer bland annat jag upp på mottagningen. Och det händer ju inte allt så sällan att vid kontroller så upptäcker vi att den här personen har ju faktiskt haft ett flimmer på hjärtat och skulle vara död om inte haft den här apparaten. Och så frågar man att, men var det? Jo, har du inte känt någonting? Jo, säger de, jo, men det var någonting här för 3 månader sedan. Det kändes lite konstigt sådär. Och så, ja, men det gick ju över. Så att, jaha. Det är lite fascinerande och lite rörande ibland också att tekniken har kommit så långt att en del knappt märker att det har hänt någonting. Men de skulle ha varit döda om de inte skulle ha haft den här hjälpen. Och det tycker jag är ett tecken på god och lyckad vård.
Reporter i inslaget var Eva-Marie Svensson från Insyn, Norrbottens taltidning. Nyheter i korthet. Folkhälsomyndigheten har skickat ut information om folkhälsoenkäten om jämlik hälsa till 18 000 invånare i Västernorrland. Om du inte vill svara digitalt kan du få folkhälsoenkäten på papper. Du kan svara fram till i maj. Jonas Englund är folkhälsoanalytiker på Region Västernorrland. Han säger att svaren hjälper dem att se behoven och vilka åtgärder de ska göra både regionalt och lokalt. Resultatet kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats under hösten. Detta skriver rvn.se på sin hemsida. Årets majblomma är rosa och ljusblå med gul pistill. Den är signerad av kompisarna Leia och Saga. Barn säljer majblommorna och pengarna går till Majblomman som delar ut pengar till barn som har det svårt i Sverige. 276 000 barn lever idag i fattigdom i vårt land. Detta meddelar Tidningarnas telegrambyrå TT. Nu ska badhuset i Örnsköldsvik renoveras för 81 miljoner kronor. Och nu håller badhuset stängt mellan den 16 och 27 mars för att påbörja en renovering av sim- och undervisningsbassängen. En ny gång ska byggas och toaletter och förråd ska rivas. Den nya gången ska passera renoveringen, vilket innebär att badhuset kan hållas öppet vidare. Men att byggljud då kommer att höras fram till att renoveringen är klar. Det skriver Örnsköldsviks Allehanda i en artikel. Paralympics vinterspelen i Milano Cortina i Italien är över. På parasport.se/paralympics återfinns de svenska resultaten. Medaljer. Sverige tog 7 medaljer i spelen. Sverige tog 3 guldmedaljer. Det var Ebba Årsjö, alpin skidåkning, som tog guld i störtlopp, kombination och storslalom. 4 bronsmedaljer blev till favör för Sverige. Ebba Årsjö, alpin skidåkning, super-G. Sebastian Modin, längdskidor för synskadade i sprint. Sebastian Modin, längdskidor 10 km klassiskt. Och landslaget i rullstolscurling, mixed lag, tog en bronsmedalj. Alltså 7 medaljer i Paralympics i Milano Cortina 2026.
Veckans boktips.
Boktips av Ragnar Fredin, Timrå bibliotek. Den som följer en stjärna vänder inte om. Malin Havind. Gripande historisk roman om klass och arbete baserad på verkliga personer. Året är 1914. Malin Blomsterberg är kokerska från Skåne och vandrar till fots hela vägen till Östergötland med förhoppning om att få vara nära den världsberömda författaren Ellen Key. Malin Blomsterberg är hennes lärjunge och vän och sköter både korrekturläsning och hushåll. Men de två kvinnorna kommer från olika världar och Malin känner sig ständigt ovärdig sin stora förebild. Den som följer en stjärna vänder inte om. Av Malin Havind. Havind.
Med Spotlight på.
Vill du som läser Spotlight på CD göra ett teknikskifte och börja läsa Spotlight digitalt? Så här gör du. Kontakta Spotlights redaktion på telefonnummer 0611 845 44 eller via e-post taltidningen@rvn.se. Redaktionen behöver information om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och om du önskar en lånad spelare av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, eller är intresserad av appen Legimus. Redaktören registrerar detta i ett webbformulär och skickar det vidare till MTM. Det finns olika kriterier som måste uppfyllas, till exempel om du är synskadad eller inte kan ta del av information på annat sätt än att lyssna av olika anledningar. Därefter kommer taltidningshjälpen att ringa upp dig och ni kommer överens om vilken spelare som passar och när taltidningshjälpen kan komma hem till er och installera samt ge support, det vill säga visa hur spelaren fungerar och hur ni gör när ni ska lyssna på taltidning eller böcker. Inom 10 dagar från att registreringen är gjord påbörjas processen. Till taltidningshjälpen kan ni sedan ringa om frågor eller problem uppstår. De finns alltid till hands under kontorstid på telefonnummer 020 311 211.
Anslagstavla.
Synrehabiliteringen bjuder in inskrivna patienter på mottagningen att anmäla sig till gruppträning i att hantera sin smarta telefon med hjälp av synanpassning. Kursen består av 2 tillfällen med begränsat antal platser. Om fler anmäler sig än vad det finns platser kommer ytterligare en kursomgång att planeras. Innehåll. Inbyggda hjälpmedelsfunktioner inriktade på synnedsättning. Inbyggda assistenter, skärmläsning och synapplikationer. Du måste vara inskriven på synrehabiliteringen Västernorrland. Äger en smart telefon. Inga förkunskaper krävs.
kostnad. Besöksavgift 370 kronor per tillfälle. Frikort gäller. Anmälan görs på telefonnummer 060 18 22 61 eller till mejladressen erika@rvn.se. Väl mött, hälsar synrehabiliteringen. Så är det dags för Café Tramp i Härnösand den 26 mars på Rutiga duken i centrala Härnösand. Och träffen startar klockan 13. Där finns det bland annat kaffe, te, fikabröd, pajer, sallader med mera. Arrangörerna hoppas på stor uppslutning. Anmälan behövs inte. Men om du vill ha mer information så kan du ringa Annika Salin på telefonnummer 070-6243-497. Och du betalar ditt fika själv. Så är det dags för syntolkad teater vid Härnösands teater den 17 april. Det är föreställningen Måsen som kommer att syntolkas. Samling klockan 18.30. Pjäsen börjar klockan 19. Köp biljett via biblioteket i Härnösand. För då har du möjlighet att gratis också beställa en ledsagarbiljett. Syntolkning av Anna-Karin Åström. Gör din anmälan till Elisabeth Bodén på telefonnummer 073-0633-105. På ett lantligt sommarställe samlas en grupp konstnärer och familjemedlemmar. Den unga Kostja försöker vinna både sin mammas erkännande och Ninas hjärta, men misslyckas på båda fronterna. Samtidigt dras Nina till den framgångsrike författaren Trigorin med ödesdigra konsekvenser. Måsen är en fängslande föreställning med gripande porträtt av längtan, olycklig kärlek och missförstådda ambitioner. Berättelsen om människors längtan efter att bli sedda, älskade och att skapa något som betyder något är både tidlös och djupt aktuell. Anton Tjechovs Måsen är en av litteraturens mest älskade och djupt rörande pjäser. Den hade premiär i Sankt Petersburg 1896 och har efter det satts upp på otaliga teatrar världen över. Bakom föreställningen står samma konstnärliga team som 2024 gjorde succén Jag får ner till bror. Här kommer ett referat från SRF Härnösands årsmöte. SRF Härnösand höll sitt årsmöte den 14 mars. Vi började med lunch på folkhögskolan och flyttade sedan över till ABFs lokaler för förhandlingarna. Vice ordförande Agneta Olofsson öppnade mötet och en tyst minut hölls för de som lämnat oss under året. Lennart Moberg valdes till mötets ordförande och ledde oss med trygg och fast hand genom mötet. Föreningen har haft ett innehållsrikt år med många uppskattade aktiviteter och drivit påverkanspolitik i olika frågor som berör våra medlemmar. Ekonomin är i balans och styrelsen fick med acklamation ansvarsfrihet. Styrelsen omvaldes. Per-Ingvar Sundgren som ordförande, Agneta Olofsson som vice ordförande, Kamal Suleimali sekreterare, övriga ledamöter Birgitta Törnberg, Lydia Djeric, Elisabeth Bodén, Torid Blomqvist. Agneta och Kamal redogjorde för kommande aktiviteter som till exempel studiebesök på tidningen Ångermanland, bussresa till Björkuddens hotell och den traditionella surströmmingsfesten i augusti-september. Ingrid Nordin och Karin Olsson uppvaktades efter många år som valberedare. Karin Lundqvist avtackades för sitt engagemang i festkommittén.
Eftermiddagen avslutades med kaffe och hembakad godkaka. Vid pennan Kamal och Karin. Här kommer en inbjudan till SRF Sundsvalls 40-årsjubileum lördagen den 9 maj på hotell Södra Berget med början klockan 14 och det avslutas 19.30. SRF Sundsvall fyller 40 år 2026. SRF Sundsvall inbjuder nu till jubileum. Deltagandet är kostnadsfritt förutom ifall man väljer att beställa alkoholhaltiga drycker till den middag som föreningen i övrigt bjuder på. Alkoholhaltiga drycker betalas innan man lämnar hotellet. För fler detaljer kring dagens upplägg hänvisas till följande program. Anmälan. Er anmälan måste vara SRF Sundsvall tillhanda senast måndagen den 20 april. Gör er anmälan till Anita Eklöf på telefonnummer 070-668-8232 eller via e-post till Peter Kärnberg. E-postadressen är peter.kärnberg86@gmail.com. Glöm inte att vid anmälan uppge eventuella allergier eller andra behov. Program vid jubileumet. Den 9 maj i år på Hotell Södra Berget med start klockan 14. 14.00 alkoholfri välkomstdrink och samling. 14.30 musikalisk inledning. Klockan 15 välkomsttal av ordförande samt upprop. 15.10 SRF Sundsvall 40 år en återblick. Klockan 16 eventuella hälsningsanföranden och musik. 16.30 fritid inför middagen. Klockan 17 trerättersmiddag och 19.30 slut för dagen. Välkommen. Så en blänkare från SRF Härnösand. I sommar kommer det att vara teater på Svanö. På Carl Grönstedts tid. Spelplatsen kommer att vara Hyveludden. Och det kommer innan dess att byggas upp en scen på stället. Premiär är den 21 juni och föreställningarna pågår fram till den 30 juni. Det är nyskrivet manus av Bo R. Holmberg. Det kommer att vara dragspelare som spelar musik under teatern som handlar om en sågverksfamilj på 20-30-talet. Det blir alltså mycket musik i föreställningen och ingen syntolkning kommer att behövas. Mer information om detta kommer senare i Spotlight, taltidningen Västernorrland. Nu är det snart dags för sommartid, alltså att ställa om klockorna en timme. Dags att dra tillbaka dem den 29 mars från klockan 03.00 till 02.00.
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. När det gäller prenumerationsärenden kan du kontakta Darub som har nytt telefonnummer 0911 15500, alltså 0911 155 00, eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på och vad ärendet gäller
och ditt telefonnummer så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka, ojämna veckor, med uppehåll under sommar och jul och nyår. Spotlight finns som app med namnet TTVN Play och finns att ladda ner till din smartphone. Den finns där appar finns, men länkar finns också på taltidningens hemsida www.taltidningenvasternorrland.se. Du kan också ta del av Spotlight via Legimus. Och nytt för år 2026 är att du kan låna en spelare via MTM och gratis få en router, internetuppkoppling och support för att lyssna på Spotlight och andra taltidningar digitalt. Om du har en lånad spelare från MTM kan också ditt bibliotek skicka talböcker direkt till din spelare, till din digitala bokhylla. Har du redan en spelare från MTM och läser en daglig dagstidning som taltidning kan du begära att få Spotlight som en bilaga via taltidningshjälpen. Ring då 020 311 211. Spotlight, taltidningen Västernorrland, finns också som podcast med samma namn. Länkar finns på den egna webbplatsen taltidningenvasternorrland.se. Där kan du välja till exempel länken Spotify. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Spotlight taltidningen Västernorrland finns också som podcast. Enklast är att gå in där poddar finns eller via hemsidan www.taltidningenvasternorrland.se. Där finns det direkt länkar till exempel till Spotify. Mm.